I snålblåst, svetslågor, på hög höjd eller med tung last tar du risker varje dag. Genom att erbjuda bästa tänkbara skyddsutrustning och rätt verktyg för jobbet kan vi göra ditt jobb säkrare. Och säkerheten har aldrig varit viktigare. Så välj Swedol. För säkerhets skull.
Hej, du lyssnar på ett nytt avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Glöm inte att smita in på Facebook på Snutsnacks sida där och tryck på gilla. Där uppdaterar jag med lite blandad info om podden och om lite annat. Och det är också ett jättebra forum för lite feedback eller om man kanske har förslag på någon kommande gäst eller något sånt där. Jag blir givetvis extra glad om du vill dela informationen om att podden finns. Och dela gärna på Facebook, Twitter eller Instagram. Podden växer och det känns så kul. Idag heter min gäst Ingrid och hon är en av mina före detta poliskompisar som jag har jobbat med tidigare. Jag ringer runt och kidnappar en del av dem och pratar med dem, vilket är kul också på ett personligt plan. Jag fick förmånen att komma hem till Ingrid och höra om bland annat det jobb hon har just nu på en enhet som jag i ärlighetens namn inte visste fanns faktiskt. Hon jobbar nämligen på djurskyddspolisen. Mm. Alla där ute, polis eller inte, var försiktiga och ta hand om er. Trevlig lyssning.
1310
och den jag kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut. Men jag säger välkommen till Ingrid.
Tack så mycket, Hans.
Ja, det är bra att du säger Hans. Det är få som kallar mig för Hans. Det är mamma och David Batra.
Ibland är det 3-3 också.
Just det, precis. Du kallar mig fortfarande för 3-3 och anledningen till det är ju att vi jobbade tillsammans, var då?
På Säpo.
På Säpo, precis. Mm. Vi hade ju lite olika kodnamn och jag hette ju 3-3.
Mm. Kommer du ihåg vad jag heter då?
Jag tror jag heter 3-4.
3-5.
3-5.
Mm.
Ja, just det.
3-5.
Nej, det var ju dåligt. Jag kommer ihåg det.
Ja.
Nej, vi var ju på spaningsroten på Säpo tillsammans och innan dess hade vi inte träffat på varandra i polissammanhang.
Nej. Faktiskt inte.
Ja. Och där var vi samma spaningsgrupp. Man får inte berätta någonting om Säpo. Det är lite tråkigt. Eller egentligen är det tur för att folk tror att det var så att det är så coolt att jobba på Säpo.
Ja, vi får, skulle bara veta.
Ja, precis. Vi får väl låta folk tro det.
Mm.
Men vad som precis inte är hemligt är ju att, att Säpo bedriver spaning.
Precis, just det.
Och det gjorde vi.
Mm. Det gjorde vi. Ja. Det var vi ganska bra på, tror jag.
Jag tror det, vi var duktiga.
Mm.
Vi var också duktiga på att besöka varandra i varandras bilar.
Ja, när vi fick tråkigt. Jag tror du och jag var flitigast att sitta och snacka i bilarna faktiskt. Ja,
ja, det var nog, det är nog mina tydligaste minnen från Säpo-tiden.
Ja, mycket, ja, det kan jag hålla med.
Mycket väntan.
Mm, det var mycket väntan.
Faktiskt. Varför sökte du Säpo?
Ja, för gjorde jag det? Jag trivdes egentligen. Jag var ju på ordningen i handen innan.
Mm.
4 år efter att jag gick ur skolan. 96 gick jag ur skolan.
Mm.
Jag trivdes ganska bra. Men sen såg jag den annonsen som hängde upp på station då. Sök livvakterna, sök spaning, Säpo span. Så jag sökte faktiskt båda.
Ja.
Personskyddsavdelningen också. Och gjorde lite tester. Och så här. Jag tror att jag fick kom vidare ganska långt i båda, men sen så sa de att jag var tvungen att välja det ena. Jag fick inte liksom gå vidare i båda. Jag fick inte konkurrera riktigt, tror jag.
Aha.
Så att då hade jag lite bryderi där och så tänkte att jag kommer nog inte klara fystesterna riktigt heller. till spaningsenheten. Nej, men till, eller till livvaktsenheten. Därför det var ganska tajt inpå. Så att då kändes att jag satsar på spaningsgrejen istället. Och så var det så. Så kom jag in där.
Men vadå? Jag tänker mig som en av dem. Du är ju väldigt, har ju alltid varit väldigt fysiskt, tränat mycket, handbollstjej. Du är fortfarande vältränad och var väldigt vältränad då.
Jo, men jag hade ju min lilla ish och det var ju bänkpress då som man skulle klara. Typ 50 kilo. Jag var aldrig duktig i skolan på bänkpress heller fast jag övade som bara den.
Fast du gjorde läxan i bänkpress.
Jag gjorde läxan i bänkpress, men nej, det var ganska, jag minns att det var typ fystesterna skulle gå 2-3 veckor efter att jag fick reda på att jag kom vidare. Liksom, så.
Okay.
Så jag hade inte så lång tid att träna. Sen så det klappar, hjärtat klappar lite hårdare för spaningen tror jag också.
Mm. Jag gjorde ju året innan sökte jag till livvakterna.
Aha.
Och gjorde alla gjorde de där fystesterna.
Jaha, du gjorde det. Ja.
Men jag röker på psykologen.
Ja.
Inget att skratta om.
Det är inget att skratta om. Jag kom aldrig så långt, så det var i alla fall bra att du kom dit. Ja.
Jag blev rent sur där, för att psykologen sa direkt så här, kommer jag absolut inte rekommendera dig som livvakt. Du passar inte in som det. Jag sa inte, vadå? Jag är perfekt som livvakt.
För social.
Exakt, det var där, du vet att det var precis där sprack.
Ja, jag kan tänka mig. För outgoing.
Exakt. Mm. Hon sa, du har en alldeles för, du är alldeles för utåtriktad och för social. De söker en, så här sa hon, de söker, på livvakten söker de en betydligt mer avvaktande personlighet. Mm.
Som ska hålla sig lite dold och inte synas och höra så mycket.
Och inte vilja synas heller.
Nej, precis.
Jag vet inte varför jag passade och kom in på spaningsrutan.
Nej, i och för sig. Det är lite samma sak. Men ja. Det är vi glada för att du gjorde, Hans.
Ja, det var roliga år ändå.
Ja,
vi hade
det var
väldigt
jättekul.
Roligt.
Jag minns det med mycket glädje, måste jag säga. Det är en av min roligaste tid inom polisen faktiskt. Mm. Det låter inte så roligt alla gånger, men det var ju det.
Det var roligt. Jag tycker också att det är roligt, för att man tror inte ibland att ett sånt litet land som Sverige bedriver liksom den typen av polisarbete. Lite.
Nej.
Man kan ju inte direkt jämföra med James Bond, men det var ändå kul till exempel när vi var på möten och de som hade ärna sa, vi har varit i London och pratat med MI5.
Mm.
Och de säger följande och tänkte, okej, nu ska vi lyssna på det här.
Ja, men det var lite häftigt att få vara i den där världen ett tag faktiskt. Mm. Mm. Det fanns ju ganska mycket resurser där också, det minns jag, om man jämför med öppna sidan. Precis. Faktiskt. Mm.
Men hela polissvängen då, hur kom du in på det då? Att du sa att du sökte Säpo, att det var en tillfällighet, du såg liksom annonsen där på stationen. Men själva polisjobbet då, var det något du hade funderat på innan?
Ja, lite grann, fast det är ingen barndomsdröm sådär som många kanske har haft, eller inga släktingar, jag har ingen relation så. Mm. Knyta an till, utan det var mer när jag var au pair i USA. Mm. Jag var 20. Så var min värdfamilj som jag bodde hos, hennes bästa kompis var polis. Och jag har ju amerikansk medborgarskap också, så jag fick ju vara där lagligt liksom.
Ja, just
det. Ja, och då så sa mamman i familjen att om du vill gå polishögskolan här i LA då, så kan du få bo gratis hos mig om du hjälper mig att passa barnen och så vidare. Så de peppar ju mig och vill att jag ska söka polishögskolan i LA. Men riktigt så tuff var jag inte. Så att, jag gjorde inte det. Men däremot funderade jag mycket på det. Så när jag väl kom hem sen och hade jobbat något år eller två, så tänkte jag, jag provar. Det vill jag. Jag vill testa. Plus att jag visste att jag ville plugga vidare. Men jag hade ingen gymnasiematte, för jag gick vårdlinjen. Och då hade man ingen gymnasiematte. Och många linjer man skulle söka, eller program, hette det inte då, det hette väl linjer. Så skulle man ju ha gymnasiematte. Och det var... Jag hade lätt i skolan förutom matte just. Jag började läsa in det, men det var för knepigt, för jag hade ju liksom inte ens gymnasiematte. Så att...
Matte och bänkpress har varit dina svåraste
ämnen. Ja, precis, kan man säga. Så jag läste in historia och svenska tredje året, för jag gick ju 2 år för att komma in. Och då kunde jag söka juristlinjen och polishögskolan typ.
Okay.
Och då blev det polis. Vilket jag inte ångrar.
Har du inte gjort det?
Nej, jag har aldrig ångrat. Aldrig.
Skolan då, hur var det, polisskolan?
Superroligt. Riktigt kul. Mm. Ja, och den gamla skolan där, GK1 och GK2.
Mm, precis.
Ja, det är superroligt, det måste jag säga. Kul utbildning, och det var lite som en förlängning på gymnasiet ibland i och för sig. Men... Ja, precis. Men nej, jag tyckte det var jätteroligt. Speciellt GK1. GK2 var ju... Ja, då kom man tillbaka igen. Mm. Det var ju liksom bara det här sista halvåret som man ville bli klart med. Men det var, jag tyckte det var roligt. Träffade mycket kompisar och vänner som man fortfarande har kontakt med faktiskt.
Mm. Och sen, kom du, sen blev du placerad i Handen, eller?
Nej, jag blev placerad på Södermalm faktiskt. Nej, förlåt. Jag gjorde praktiken på Södermalm, så var det. Men jag fick inte vara kvar i stan. Det var ju på den tiden de sorterade ut många. De kunde inte ta emot så många in i stan. Okay. Så då fick jag Södertörn, Handen. För jag är ju från, därifrån från början i trakterna.
Hur var det distriktet då?
Det var bra. Jag trivs jättebra där. Det var ju lite mer landsort, det är ju ganska stort. Södertörn var väl det största här i Stockholm, liksom, området. Så det var ju mycket landet, det var ju lite tätort, och så var det landet och liksom stora områden att köra på. Och in i stan, där satt man kanske med någon erfaren. Här fick man ju åka med alla möjliga personer, och man fick åka på alla jobb, minns jag.
Mm, just det.
De var inte så att yttre befälen åkte på allt, för det hanns ju inte med i de här stora distrikten liksom.
Men hur gammal var du när du var klar då?
Jag var 24 när jag började, så 27 då. Man gick ju 3 år, 27 år var jag.
Hur var det att vara tjej och sådär då? Tjej i det här mansdominerade världen?
Ja, nej, men det kände inte jag någon sådär. Det var inga problem, inga svårigheter. Jag har väl alltid haft lätt att umgås med båda könen så. Jag har inte upplevt att det har varit någon hård jargong eller att man har liksom behandlat mig annorlunda för att jag har varit kvinna eller tjej.
Nej.
Jag har varit ganska slängd i käften själv också, så att jag kanske... Nej, jag har inte blivit... vad ska jag säga? Nej, men det har funkat bra.
Ja.
Ja, så kan jag säga. Mm.
Men sen så blev det Säpo efter 4 år i...
Fyra år.
Säpo var ju då, som det hette på den tiden i alla fall, en kommendering. Man fick en tidsbestämd period. 4 år var det väl vi fick.
Ja, precis. Du slutade väl lite innan om jag inte minns fel, för du skulle göra lite karriär där.
Just det, jag trodde att det var rolig.
Ja.
Nej, men så var det. Jag började med stand-up comedy och insåg att kanske inte kombinationen stand-up comedy Säpo var så bra
kombination.
Precis. Så jag fick ju en tjänst som lärare på polisskolan.
Så just det, var så det var. Vi började med det.
Men jag kan säga att det är en rolig händelse med dig, Ingrid, för det var nämligen så att jag såg en annons i DN, eller om det var Metro.
Metro var det, Metro, tror jag. Ja, jag kommer
ihåg
det där.
Är du rolig? Och i Löndom så skrev jag ansökan till den här kursen på Dramatiska institutet i stand-up comedy. För jag tänkte, det där skulle låta spännande. Så kom jag upp, vi var på Säpo, vi var uppe på liksom, HQ där, högkvarteret. Skulle ha de möte. Och så kommer du fram till mig och säger så här: jag tycker du ska söka den här. Så pekade du på den här.
Ja, det kommer jag ihåg. Det tänker jag på ibland.
Och vet du, och då har jag alltså kuvertet i handen där jag har lagt in min ansökan. Och så, det här är helt sjukt, men jag har den här. Och sen postade jag
den. Ja, det där kommer jag ihåg, för det satt vi och pratade om i bilen sen.
Ja. Helt otroligt.
Det tycker jag var jätteroligt.
Och sen kom jag in på den där kursen och sen resten är historia, men
sen fick vi komma och titta på din debut på Norra Brunn.
Stackare. Jag ber om ursäkt för det.
Jag tycker det är roligt åt alla er debutanter där. Jag tycker det är bra.
Oj, det här får vi klippa bort. Nej. Men nu ska vi inte prata om min stand-up.
Nej.
Men sen så slutar ju du på Säpo då.
Ja, precis.
Och vad hade du några funderingar kring då? Så här, vad gör jag efter det här? Eller hade du tankar på att stanna kvar på Säpo?
Ja, men det hade jag ju. De flesta av oss ville nog stanna, tror jag. Men de hade ju nästan inga fasta tjänster. Det var det som var problemet. Och det var ju kommenderingar. Så det var ju några få som fick fast tjänst. Och resten fick ju gå tillbaka till sina hemdistrikt. Och då hade ju inte jag min tjänst kvar. Nice. Det fanns ju inte, för det var ju helt nytt där då. Från när på tiden och det här. Så då hamnade jag i en pool. Så då fick jag ju söka en ny tjänst. Jag hade bara kvar min tjänst i Södertörn. Så då sökte jag det här SGI, som det hette, särskilda gänginsatsen i Södertörn, som från början hette Fittiga kommissionen.
Okay.
Och sen bytte namn.
Och vad var de satta att göra då?
Vi jobbade mot yrkeskriminella, kriminella nätverk, gängbrottslighet. Vi jobbade mest civilt, gjorde vi. Störa och ja, jobba mycket med tips, uppgiftslämnare och så. Tillslag på alla möjliga ställen och ja.
Det var det då?
Jo, det var ju helt annorlunda. Jag var lite ovan. Jag hade ju jobbat helt civilt och liksom helt avklädd i stort sett som spanare. Och inte någon konfrontation, inte pratat med någon, några busar så att säga på 4 år. Så det känns lite konstigt att helt plötsligt kastas in i totalt tvärtom.
Just det.
Konfrontativt, jaga, störa. Och prata och gripa och husrannsakningar och jobba sent och gräva i bilar. Och det var en stor omställning faktiskt. Sådär. Men det var kul, det var ju lärorikt. Och vi har också en liten tight grupp, precis som vi hade på Säpo. Vi var en liten grupp, eller vi var fler grupper då var vi ju. Jag kommer inte ihåg om det var 3 eller 4 grupper, men i varje grupp var vi väl en 8 kanske och sen en gruppchef. Och vi var ju jättetajta liksom.
Kände du att du kunde göra någon liksom impact där mot de här gängen?
Ja, men det tycker jag. Det gjorde vi nog. Vi jobbar ju mycket. Jag tyckte vi åstadkom en hel del. Och vi var ju väldigt på. Alla var väldigt drivna. Väldigt mycket vilja liksom. Mm. Att göra saker. Men sen blev det mindre och mindre. Det är ju som alltid. Resurserna skärs ner och folk slutar och det anställs inte nya. Så vi gick väl från 4 eller 3 grupper och sen ner till 2 och sen var det bara 1 och sen så blev det liksom mindre och mindre.
Det finns inte den gruppen?
Den finns inte längre, nej. När jag slutade så fanns det en grupp kvar, men den gick väl in i Span sen tror jag. I Södertörn liksom. Så tyvärr så finns det inte kvar.
Alltså man blir ju uppgiven fast man inte jobbar som polis. Mm. Men när man ser det här, folk går i pension, folk går till privata marknaden. Mm. Och så ersätts inte de här människorna med nya poliser. Och det behöver man inte vara någon Einstein för att förstå att det här ekvationen håller inte till
sig. Nej, supersorgligt. För det är liksom ingen... Det kommer säkert andra små grupper ute på näporna, som det heter då, nu på loporna, liksom, lokalpolisområdena som jobbar. Mm. Det gör det säkert, men innan de har etablerats, så jag vet inte riktigt hur det funkar. Men, jag tror att det blev lite fritt spelrum ett tag för vissa gäng och nätverk när vi försvann faktiskt.
För som medborgare så vill man ju nästan att det ska finnas någonting som heter särskilda gänginsatser. Mm. Eller att man ska veta att det finns poliser där ute som jobbar mot de här gängen. Och även om de oftast skjuter mot varandra så är det till slut en kula som träffar någon som inte alls är inblandad.
Precis. Ja, absolut. Men det är ju så med många av de här specialgrupperna. Och ännu mer nu sedan de organisationen så har de ju lagt ner många liksom, grupper. Så, ja. Tråkigt.
Ja, tråkigt. Men vad hände då? Du gick där?
Jag var där i typ 8 år tror jag.
Ja, det var så pass.
Ja, 2004 slutade vi på Säpo och sen började jag på djurskyddspolisen där jag är idag. Där började jag 2012 måste det bli då. Januari 2012. Ja.
Men berätta, djurskyddspolisen, vad gör ni?
Vad gör vi? Ja, precis. Det var en grupp som Karin Götblad startade 2011 tror jag. Då vet jag inte hur många de var, men nu är vi 9-10 stycken. Vi jobbar mot, främst vår huvuduppgift är väl egentligen att samarbeta med Länsstyrelsen som är kontrollorgan som sköter djurskyddskontroller i Sverige. Och då åker vi med dem på handräckningar och ser till så att de kommer in i lägenheterna och gör sin kontroll och att det går säkert till.
Vad kan det vara för kontroll?
Det kan vara om djur far illa, folk anmäler, de kanske ringer till oss, men egentligen Länsstyrelsen som är kontrollorgan, då ska ju Länsstyrelsen åka dit och kontrollera om hundar, de kommer inte ut, de får rastas aldrig, de får ingen mat eller de kanske står utstängda på en balkong, slagna, då är det djurplågeri i och för sig, då blir ju polisen inkopplad om det är brott så. Mm. Men om det är lite mer svävande så att den här damen, eller hunden är sjuk. Många gånger är det djur som är jättesjuka som haltar. En del är lama och släpar sig fram. En del har cancertumörer, en del kan inte gå, du vet. Då anmäler de ju det och då åker Länsstyrelsen på kontroll.
Men vad har du för så djur? Är du uppvuxen med djur? Eller?
Nej, jag har bara gillat djur liksom sen jag var liten. Men det är inget sånt här extremt djurintresse längre. Det är mer att jag ville prova något nytt. Ja. En ny grupp, kul, göra något annorlunda. Mm. Sen kände jag en som jobbade i den gruppen som jag pratade med och som trivs väldigt bra. Och de behövde ju folk, så då sökte jag.
Och från särskilda gänginsatser till särskilda djurinsatser.
Ja, precis. Det var ett litet kast där. Ja. Men sen har vi ju en egen utredningsavdelning där vi utreder brott, djurplågerier och brott mot djurskyddslagen. Mm. Hundar som släpps ut eller som smiter och biter människor eller biter djur. Det blir en utredning av det. Ja. Så allting som har med djur eller folk som blir sjuka eller gripna, anhållna, häktade eller dör och ingen kan ta hand om deras djur. Det händer ju ganska ofta. Mm. Och så ringer någon och säger det är en katt eller en hund i den här lägenheten som har varit själv i flera dagar. Då får ju vi omhänderta djuren. Kronofogden, om de vräker människor, det händer ganska ofta att då lämnar folk sina djur i lägenheterna och så drar de innan kronofogden kommer och så tömmer de och så hittar de en gång när vi kom så hittade vi en hund som hade varit, jag vet inte hur länge den hade varit, men den hade varit kvar i lägenheten. Var ingen hemma kvar där. Och så började de lyfta i all bråte. Det ligger en hund där under. Som bara är lämnad liksom. Jättetragiskt. Det är ju ofta väldigt mycket misär i de här fallen. Liksom människor som mår väldigt dåligt, som inte kan ta hand om sig själv eller sina djur. Och så blir det bara värre och värre. Det finns inga pengar, det finns inga vänner, det finns inget nätverk som kan hjälpa dem. Och så fallerar allting. Och så är det någon då som får ny som något eller kommer in i lägen och ser, åh gud, det här är ju, det måste göras något. Och så blir vi inkopplade på det sättet.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Men när jag ringde dig så sa jag, men standardgrej, men jag har ingenting. Ingenting, så det har du visst det. Men är det då någonting från särskilda gänginsatsen eller från Säpo, eller var den historien som kom upp, var kommer den ifrån?
Den kommer faktiskt från sista arbetsplatsen här för djurskyddspolisen. Gör det faktiskt, ja.
Vad var det för ärende?
Ja, men det var ett ärende som folk frågar ofta var, hur det är att vara polis och vad är det värsta som har hänt och lite sådär. Och det här var väl en händelse som skedde 2012. Jag tror att det var ganska kort efter att jag började på den här gruppen. Det var så att vi hade varit och förhört en kille hemma i bostaden i ett ärende. Han hade en pitbullhund. Det är mycket skador, vållande till kroppsskada och så vidare av de här, och många hundras. Så det här var en pitbull då, en eller amstaff blandning eller någon sån där liten kamphundsaktigt. Och han hade flera anmälningar på sig i det här ärendet, och vi skulle förhöra honom gällande en händelse då. Och vi var hemma
hans,
där.
Hans
hund hade bitit
en person.
Ja, dels personer och hundar. Det hade skett vid flera tillfällen.
Okay.
Ja. Och då till slut så skulle han ju bli hörd i det här. Och vi åkte hem till honom och hörde honom, och ja, det gick bra, det gick lugnt liksom. Och så vi åkte vi därifrån. Och sen efter ett tag så hände det ju mer händelser då. Vilket till slut mynnade ut i att hunden skulle bli omhändertagen. För sker det tillräckligt mycket så klart att då måste ju hunden omhändertas. Och testas, mentaltestas.
Okay.
Och den här personen kanske inte är lämplig att ha den här hunden heller. Så att det blir ju liksom en utredning. Och då var vi tre kollegor, var jag och två killar i gruppen till, som skulle åka hem till honom igen då.
För att hämta hunden,
precis. Nu var det inget förhör, utan nu skulle de hända ta hunden. Och det är ju lite känsligt alltid de här ärendena, för man vet ju inte hur de ska reagera. Det är ju oftast väldigt traumatiskt. För många är det ju som en familjemedlem eller som ett barn. Det är ju klart att skulle någon komma hem till mig och vilja ta mina döttrar, så skulle man ju bli väldigt förtvivlad.
Men det är ändå en hund.
Nu
låter jag, ni som har hundar tycker att det låter jättekonstigt. Men det är ändå skillnad på hund och barn.
Men för många är det ju inte det. Speciellt de här människorna är ju ofta väldigt, väldigt... Den här killen då var ju inne i ett missbruk. Så han mådde väl inget bra i grunden heller då. Och så när vi kommer och ringer på och förklarar delvis innan vi kommer in vad vi ska göra. Men vi hade inte riktigt sagt hela... Det gör vi när vi kommer in, varför vi är där så. Vi bad att få komma in i lägenheten, och då var vi tre stycken. Och vi ser ju att han är påtänd. Han har ju tagit någonting.
Hur ser ni det då?
Ja, dels på ögonen och hans sätt. Han pratar väldigt släpigt. Det är så här torr i munnen. Och ja, han var inte riktigt med. Liksom. Han lite svårfokuserad. Och vi försöker förklara vad vi gör där. Och så tar vi upp vårt beslut. Vi har ett beslut med oss från chefen då att... Ja, och förklara att vi ska omhänderta din hund för det här har hänt. Och han förstår väl inte riktigt först, men sen efter en stund så går det väl in vad vi säger, att vi kommer omhänderta din hund. Och då så säger han bara så här, ni tar inte min son, säger han. Och vi står där och tänker, ja nej. Fast vi måste ju genomföra det här. Och det är inte din son, det är din hund. Men vi förstår att det känns väldigt jobbigt. Ja, så pratar man mer och mer. Varav han på helt plötsligt vänder sig om och går ifrån oss. Och då står vi i en hall. Alla tre står ju hyfsat tätt. Och han står framför oss. Och sen så vänder han sig om och så går han in i köket. Det är en sån här lägenhet man kan gå runt i. Det är som en liten ö i mitten. Liksom. Så går han in till köket bara. Och så ställer han sig med ryggen mot oss. Och vi försöker liksom få hans uppmärksamhet att han ska komma tillbaks. Jag ser ju inte riktigt vad han gör. Och då går han fram till en kökslåda. Och så lyfter han ut, drar han ut lådan och så lyfter han upp en kniv. Och så tittar han så på den.
En stor kökskniv.
Ja. Och så lägger, eller en stor, den var inte tillräckligt stor om man säger så. För han lägger ner den och så tar han upp en ny som var än större. Och tycker väl att den här räcker. Och då tror jag, om jag inte minns fel, att min ena kollega har sprungit, liksom gått lite till höger för att stå från ett annat håll, lite bättre vinkel och se vad han gör. Liksom. Och vi börjar skrika till honom, släpp kniven, ja, allt för att få liksom. Men han är ju lite i sin värld eftersom han har tagit någon typ av droger eller läkemedel eller något. Så vänder han sig om och så går han mot mig och en av mina andra kollegor.
Hur har han kniven då?
Han har ju kniven upp. Så liksom. Han håller med i handtaget och så håller han med bladet uppåt. Liksom.
Så han har liksom handen i axelhöjd?
Liksom. Ja, typ så. Ja. Och så går han mot mig. Men sen så vänder han lite och så ser han min kollega som har gått lite till höger på andra sidan av den här ödelen så att säga.
Uh-huh.
Då vänder han, så börjar han gå mot honom. Och av den kollegan då inser att, men gud, han kommer ju här liksom. Och då backar han. Och sen så backar han och sen så går han ut på, han har liksom ingenstans att ta vägen. Och vi står på ett annat ställe så vi ser inte riktigt vad som händer eftersom det är den här ön, den här väggen är ju emellan. Mm. Varav den kollegan då springer ut på balkongen. Och den här killen, han går efter min kollega och sen så ska han följa efter honom ut på balkongen. Och vi har ju dragit vapen vid det här laget liksom.
Drog du ditt vapen?
Ja.
Vilket skede drog du ditt vapen?
Det gjorde jag tidigare. Tror jag. Jag minns inte riktigt allting. Men jag vet att jag hade dragit vapnet i alla fall när han går efter min kollega mot balkongen.
Uh-huh.
Och vi skriker ju släpp kniven och ja, allting. Och att vi är poliser, för vi var ju civilklädda. Men vi har ju alltid visat våran...
Vi har redan visat längst.
Eller vänta, vi var vi civila. Ja, det ska jag inte svära på, för ibland är vi civila, ibland uniform. Men vi var nog förresten i uniform. Det känns som vi borde varit i det här läget. Ja, vi var nog i uniform. Så han såg väl det i alla fall. Men vi hade dragit vapen där och då går han ju mot balkongen och min kollega har inte hunnit dra vapen då, utan han har ju bara försökt komma undan och så, han står och håller emot balkongdörren och den här killen, han står och trycker på dörren och vill ut till vår kollega och vi står där med kniven i handen och jag tänker, men gud, det här är ju värst, det är ju nödvändigt liksom, måste ju...
Tänker du på lagstiftningen?
Nej, inte just nödvändigt, men jag tänker bara att vi måste göra någonting. Men vad ska vi göra? Och tankarna snurrar i huvudet. Men jag inser att jag kan inte skjuta.
För att... Du tänker ändå tanken, jag borde skjuta honom.
Ja, alltså... ja, om han hade han gått ut eller krossat rutan eller fått upp den här balkongen. För min kollega stod ju med båda händerna så han kunde ju inte själv ta upp varken pepparspray, batong eller vapen. För han var tvungen att hålla emot dörren. För den här killen stod och tryckte på den och ville ut till honom. Så jag och min andra kollega, min tredje då, vi står ju där och försöker skrika och få hans uppmärksamhet.
Hur riktar du vapnet mot honom? Eller hur?
Ja, det gör jag. Men jag inser att jag kan inte skjuta för min kollega står bakom. Så den här gärningsmannen står emellan. Det är glas. Dels står ju gärningsmannen emellan mig och kollegan.
Ja.
Och sen är det glas ut. Just, och jag ser ju, det är ju hus bakom med fönster. Så jag tänker ju, det är klart att hade han krossat rutan eller kommit ut, då hade jag ju fått skjuta. Men så länge han var på andra sidan dörren så tänkte jag kan inte skjuta för då kan jag skjuta min kollega som står på andra sidan. Och det tror jag att min andra kollega också kände.
Kommer du ihåg att du ändå tänkte på de här sakerna i alla fall? Liksom. Jag kan inte skjuta.
Ja, det tänkte jag.
Jag borde skjuta men jag kan skjuta för det finns inte liksom...
Sen kan man fråga sig varför inte pepparspray, men det var ju ingen verkan heller för han stod med ryggen mot oss. Mm. Så man skulle ju kunna gått fram och dunka på honom. Och det hade vi förmodligen gjort om inte det hade blivit en annan situation. För det känns ju som tiden går jättelångsamt, men det gör det ju förmodligen inte.
Nej.
Så medan han står där och bankar och vi skriker så går ju min kollega runt den här ön så han kommer lite närmare den här killen från hans vänstra sida bakom honom och skriker. Och till slut vänder sig den här gärningsmannen om då och lyssnar väl till slut på vad vi säger och börjar gå. Då går han tillbaks in mot köket. Bara Dennis och jag, min kollega då, vi springer ju ut mot dörren och skriker till Mange. Kom Mange, skynda dig! Så Mange, han kan ju springa in från balkongen till oss innan. Liksom, för gärningsmannen har ju gått runt den här lilla väggen, den här lilla ön igen. Mm. Vilket var tur att han tog den vägen. För hade han inte gjort det så hade ju den andra kollegan på balkongen fortfarande varit bakom honom.
Just det.
På något sätt. Så vi tänker att ja, men vi får ta oss ut därifrån. Så min kollega från balkongen kommer ju in och vi tre får upp dörren och springer ut i trappen. Och jag minns att jag hade min väska på golvet där. Jag får väl upp den och fibblar upp dörren där på något sätt. Och mina kollegor tycker att jag är långsam, det säger de ju sen. Jag trodde aldrig skulle komma ut. Och vi rämmar ner för trappen där med honom efter oss med kniven i högsta hugg. Och min kollega som var sist var inte speciellt långt framför, så att det var väldigt nära. Men då ramlar den här gärningsmannen i trappen, som tur är. Helt plötsligt så hör vi hur det tumlar och faller och låter där, vilket gjorde att vi fick ett litet försprång. Så vi springer ut på gården och han kommer med oss ända ut på gården med den här kniven. Han reser sig upp då i trappen och springer efter oss. Det är en bit ut liksom. Det är en ganska stor port och en ganska lång gång.
Har någon av er försökt tillkalla någon form av förstärkning här?
Nej, vi har inte hunnit det. Nej. Under tiden liksom. Det var inte fokus på det just då. Nej. Men så fort vi kommer ut på gården så sprids vi där. Och sen börjar vi ju tillkalla, prata med varandra. Och sen blir det ju, ja, vi samlar väl ihop oss där. Och han, den här gärningsmannen går ju tillbaks upp i lägenheten. För efter en stund så hör vi, det öppnas ett fönster, så hör vi polisen. Polisen, kom och ta mig. Eller något liknande.
Så.
Ja. Så ska vi retas lite eller något. Men ja, nej, men sen så får vi ju kalla på förhandlare. Och piketen kommer ju där och ska ju ta sig in då till honom. För vi har ju även den här hunden att tänka på. Det är ju, den hade han ju låst in i ett rum när vi kom. Så från början så var ju den inte lös. Eller den var ju det, men han låste in. Så fort vi kom in i lägenheten så hade han ju stängt in. Vi bad honom att stänga in hunden, som tur var. För annars hade ju den också kanske börjat attackera eller något. Så den skulle ju hämtas sen då, hunden omhändertas. Och han skulle ju omhändertas. Men innan då, ja, de försöker ju få kontakt med honom där inne. Och ringa in, tror jag, och så vidare. Och det blir ju mycket diskussion hur vi ska göra. Men till slut så får ju piketen gå in där. Då. Och då har ju han gett hunden massa tabletter. Av sina egna förmodligen. Det som han har tagit. Någon narkotika eller läkemedel, vet inte. Så när piketen kommer in, då ligger ju hunden helt avsvimmad eller medvetslös på golvet i hallen. Och han ligger i något rum, något av sovrummen där.
Också avsvimmad?
Ja, helt borta han också. Så det vart ju... Det var ju akut snabbt att åka in till Bagarmossens djursjukhus med hunden, och han blev ju tagen till sjukan också.
Gick det med han och med hunden? Och...
Ja, han blev väl magpumpad och han piggnade på sig så småningom. Hunden blev också magpumpad, men den fick ju så pass mycket skador invärtes så den fick avlivas sen. Mm. Så den klarade sig inte.
Vad... Kanske trots allt ingen bra hundägare.
Nej, det kan man väl säga att han inte var. Nej.
Vad ledde det här till rent... Vad blev eftermälet rent rättsligt här?
Ja, han blev dömd för olaga hot och narkotikabrott blev han. Mm. Så vi fick vittna på det sen. Mm.
Hur, när ni är klara med det här ärendet för dagen, så hur diskuterade ni liksom, det här var en väldigt speciell situation. Mm. Jag förstår, så är det en ganska liten lägenhet då.
Ja, en trea. Ja, en trea var det i alla fall. Ja, det var en trea. Balkongen var ju liksom ut från vardagsrummet. Ja. Ja.
Mm. Jag tänker, det är ju inte en klassisk övningssituation.
Nej.
Kanske det här att man blir, när någon möter en med kniv har man ju övat på några gånger. Jag vet att i alla fall vi gjorde det på Säpo också. Reaktionstester och sånt där.
Men man inser, den korta sträckan som vi hade mellan oss, så hade vi liksom inte hunnit nästan.
Nej.
Han var så pass nära, och det vet man ju när man har övningsskjutit, att är de kortare än 7 meter så hinner man knappt. Nej. Och han var ju långt kortare än det var 2, 3, 4 meter. Så det var väl liksom att man började dra vapnet snabbt där, och sen så lite det här, ja, man var upptagen, händerna var upptagna av det. Man kan ju fråga sig själv, men pepparsprayen då? Kunde vi inte använt den eller batong? Men på något sätt var det inte läge liksom. Jag vet inte det. Vi hade både jag och min andra kollega som han som inte var på balkongen, vi hade ju vapen.
Men det är klart, har du ett vapen i handen i det här fallet, ja, en pistol, så kanske det är svårt att ha ett annat vapen.
Ja, det är ju det. Då ska man liksom kanske växla att en stoppa ner och en prova med pepparspray. Men samtidigt, ja, om vi hade börjat med det när han stod så nära och hade missat, om inte pepparsprayen hade tagit kanske. Mm. Han var så fokuserad på oss liksom. Om han hade sprutat den här och inte det hade tagit, vad hade hänt då? Han var så nära liksom. Tills han gick iväg då mot balkongen. Men visst, jag funderar jättemycket på om man kunde ha gjort bättre eller om man hade behövt skjuta, tänker jag. Herre jösses. Och kollegan hade stått där bakom.
Jag tänker, är det någonting som du... För det var det första gången du var i den här situationen med alltså kniv så nära och hot?
Ja, det var faktiskt. Det var på alla år. Liksom. Man har varit polis i 24 år. Liksom, ja. Så.
Hur tänkte du efteråt på din egen reaktion? Vart du, kände du att du reagerade som du trodde att du skulle göra? Eller... Hur var du som i din professionalism där? Liksom? Mm. Ja. Du berättar ändå att du tänker liksom, jag kan inte skjuta nu. Nej. Kunde du ändå vara så samlad att du kunde tänka ner i de här olika delarna? Och
det har man ju ofta funderat på, hur man skulle reagera om man skulle liksom tänka. Det hade ju inte varit fel att skjuta i det där läget, absolut inte. Nej. Ibland kan man ju tänka, vi tänkte ju allihopa, vi pratade ju jättemycket om det efter att varför sköt ingen? Eller hade det gått att skjuta? Eller nu gick det ju bra ändå, men det kunde ju ha gått jäkligt illa också. Men nej, jag tänker väl liksom att det blev ju bra i slutändan, men det är klart tankarna fanns ju där ofta att vad nära det var om han hade tagit sig ut på balkongen med den där stora kniven. Och vi liksom inte hade hunnit ut dit innan han kom ut på balkongen. Så. Men, ja. Alla... Man har ju dragit vapen förut och varit i lite situationer, men inte så här allvarligt och så här nära liksom. Har jag aldrig varit.
Den här känslan, och du säger att ni märkte att han var påverkad av någonting, om det kanske var medicin eller narkotika eller någonting. Mm. Hur förändrar det honom som gärningsman?
Jag tror ju att hade han inte varit påverkad så hade han ju förmodligen aldrig gått ut i köket och hämtat den där kniven. Utan han hade blivit otroligt ledsen, frustrerad eller väldigt förbannad på oss. Mm. Men hade väl, och kanske möjligtvis bråkat eller något, motsatt sig det. Men jag tror inte att han hade gått så långt så att han hade gått och hämtat en kniv. Och han hade ju säkert använt den om han hade fått läge. Det tror jag att narkotika eller mediciner, den där sista känslan att vissa saker gör man inte, det tar man bort med de drogerna liksom. Då tänker man inte så långt. Man får inte någon konsekvenstänk och tänka att det här kan jag inte göra. Utan...
Men det här, om vi går tillbaka till vapnet, har du tänkt från och med att du var färdig eller kanske, eller egentligen från utbildningens start, har du tänkt så här att en dag kanske jag måste liksom skjuta en annan människa?
Ja. Jo, men det har jag tänkt. Och hade det liksom inte varit någon bakom ett annat läge, då hade jag ju skjutit. Det hade jag gjort. Om inte kollegan hade stått bakom, han hade en annan vinkel. Eller om det inte hade varit fönster och ett hus på andra sidan som jag skulle riskera att träffa någon, så hade jag nog skjutit. När han gick mot oss, om jag hade haft lite längre avstånd, han fortsatte gå liksom.
De övningar som du har haft som andra från polisskolan, och sen har man ju kontinuerligt träning, skytte och praktisk skytte och så här. Hur mycket satt det så att säga i ryggmärgen där när du hur så att säga, kanske en konstig fråga, men hur normalt kändes det att dra vapnet? Alltså kändes det som en naturlig rörelse?
Ja, det kom ganska naturligt. Gjorde det. Vilket kanske var både bra och dåligt i den här situationen. För att hade jag inte dragit vapnet så fortare, och då kanske jag hade haft händerna fria att använda pepparsprayen eller batongen. Vi vart ju lite låsta där på det sättet. Faktiskt. För hade en av oss haft pepparsprayen uppe så kanske vi hade använt den istället. Då hade vi inte ens haft situationen med att han går efter kollegan och står där. Då kanske han hade kunnat övermannats på ett annat sätt.
Jag tänker på batong då.
Ja.
Hade ni batong?
Ja.
Jag har nu den här extra.
Ja, precis. Jo, den har man ju alltid med sig i kopplet liksom. Men ja, det är inte så ofta man tar upp någonting av de där attributen. I alla fall inte jag. Och inte på senare tiden i alla fall. Faktiskt inte. Så det är ju när man övar, men annars är det sällan. På den här avdelningen som jag är nu så pratar vi väldigt mycket med folk. Vi är ganska gamla i gamet allihop och rutinerade, så att vi har ju ingen bråttom i våra case heller. Så vi tar ju tid på oss och försöker ju prata med folk. Så vi kan ju vara i lägenhet eller hus flera timmar ibland. För vi har ju ingen bråttom, för vi förstår att det är en jobbig situation när vi ska omhänderta folks djur. Så att då tar vi tid på oss, vilket ofta lyckas. Det är väldigt sällan vi bråkar.
Ni är lite som förhandlare då?
Ja, lite så är det ju faktiskt. Vi får vara psykologer och förhandlare, lite poliser och lite allt i ett. Faktiskt. Så att,
Sen är det alltid så lätt att vara efterklok.
Ja, det är det ju.
Och särskilt någon som kanske inte ens har varit på plats.
Nej, men precis. Det kan jag tänka mig, många som sitter och lyssnar. Men varför gjorde de inte det? Och varför gjorde de inte det? Nej, så skulle jag kanske också ha tänkt om jag inte var i den situationen lite.
Det som du säger som är intressant och som dels går ju alltså väldigt fort och han är också väldigt nära, är i en lägenhet som ändå är ett ganska litet utrymme trots allt.
Ja, det är det ju. Och sen någonstans i bakhuvudet så är väl säkert lite det här också att det är ju, det ska ju mycket till innan man skjuter en människa liksom. Men jag hade nog inte tvekat om det hade varit lite mer annorlunda. Faktiskt. Om det inte var så att risken att träffa någon annan hade varit så stor. Mm. Och efter det här så ändrade vi våra rutiner. För förut, innan dess, så åkte vi ofta två kollegor. För då var vi två patruller. Då delade vi upp oss på två jobb. Liksom. Men här hade jag en känsla innan vi åkte ut att nej, jag tycker inte vi ska vara bara två. Det kanske ska vara fyra, men då var den fjärde kollegan kunde inte, för han var iväg på något annat. Så då vart vi tre, vilket ändå kanske, ja, jag vet inte om det har någon betydelse just i det här, men efter det här sen så åker vi nästan aldrig två längre på omhändertaganden. När vi åker på kontroller och andra jobb så åker vi två, men om vi just vet att vi ska omhänderta och det är kanske någon knepig person, då försöker vi åka tre, för då kan ju en kanske ta djuret och två blir kvar i lägenheten och prata med ägaren. Så man aldrig ska behöva stå ensam liksom.
Det känns som man måste vara rätt. Jag skulle inte kunna hämta en hund. Jag vet inte hur man gör. Kom nu, hunden. Eller ska man ta i kopplet?
Ja, det beror på om det är snälla liksom, hundar och djur. Då tar vi dem själva. Men sen har vi ju samarbetspartner som är experter. Ja. Så är det argsinta djur. Just. Eller hundar då är det oftast tal om. Då tar vi med dem.
Ja, okay.
Och sen så får de ta djuren faktiskt.
Nej, för jag tänkte du sa pitbull. Jag blir rädd, jag bara hör det liksom.
Nu ska jag inte säga att det bara är pitbulls faktiskt.
Nej, jag menar det.
Jag menar, det är ju många raser som och även små hundar kan ju vara bitska, men de här större raserna är ju flera raser såklart som.
Nej, jag kan förstår det. Folk som kan hundar missförstår inte mig.
Nej,
men jag kan det. Inte det, men det är det som jag har hört att pitbull kan vara om de inte är uppfostrade rätt och sådär.
Precis,
Jag förstår att det kan vara, men alltså en galen chihuahua är väl liksom inte.
Nej, de kan man väl hantera själv ganska lätt, men det är ju även om vi åker och ska omhänderta massa katter, det finns ju väldigt många som har väldigt för många katter i sina hus och lägenheter. Då får vi också ta hjälp av liksom olika samarbetspartner som vi kan ju göra det, men det är lättare om man har folk som är mer experter på det där. Så att vi gör ju inte allt själv. Liksom.
Det många katter har du varit med om att hämta i en lägenhet?
Det mesta var nog typ 50 kanske. Runt 50. Sen är det ett ställe som vi har jobbat på i flera år då, som hon har djurförbud. Det är ju oftast när de har djurförbud. Så där har vi varit tillbaka under flera år och tagit, jag tror att det var typ 110-120 katter genom åren. Matar in vildkatter då liksom och ska ha dem. Så att, ja, det finns att göra. Men det är samma sak om det är kräldjur, ormar, spindlar, så får vi ju då blir det ju Skansen som får komma och hjälpa till, eller någon som är bra på det. För jag menar, vi är ju inga experter på giftormar och giftspindlar. Jag har ingen lust stoppar ni handen i terrarium och plockar upp en spottkobra eller något.
Visa upp pepparsprayen först.
Ja, precis. Lyder. Ta min lilla tång och stick ner. Ja. Nej, men då har vi ju folk som hjälper oss. Ja. Liksom. Ja,
det
har vi.
Ja, men det är intressant, för det här är ju någonting som man inte vet om att polisen gör.
Nej.
Riktigt. Det är en grupp som inte...
Det är sant.
Nämns.
Nej, det är ju även så att vår egen myndighet vet inte folk att vi finns. Vi försöker åka ut och prata om att vi finns, framförallt utbilda, för det är lite speciell lagstiftning. Det är ju mycket förvaltningsrätt i det här också. Det är ju den delen också liksom. Men så att det är många som inte vet om att vi finns. Vi försöker ju tala om det när vi är ute och träffar kollegor. Liksom. Har ni djurärenden, hör av er. Vi jobbar ju dagtid i alla fall.
Djurskyddspolisen,
ja. Precis.
Men ska du vara på djurskyddspolisen tills du går i pension?
Ja, den tanken är ju, har ju slagit mig. Vad ska jag göra? Men än så länge trivs jag himla bra. Jag trivs jättebra. Vi har en jättehomogen grupp. Liksom. Vi trivs väldigt bra ihop. Mm. Jag tror aldrig jag var på något ställe där det har funkat så bra i så många år. Liksom. Ja. Du vet, det kan alltid vara lite hit och dit med... Folk som pratar och tycker och tänker. Liksom. Vi har ganska högt i tak. Mm. Ganska öppet klimat. Men vi har det bra. Liksom. Och sen får vi jobba i fred. Vi är ju inte anspråkstagna på kommenderingar och IG-jobb som det heter. Och ingripande verksamheten. Mm. Utan vi får jobba med det vi gör. Liksom.
Så jag kände det. Vi pratade om det nu med polisen som slutade. Du berättade också om särskilda gänginsatsen där. Att den decimerades och försvann. Men jag tänker, när det fattas så mycket poliser, känner ni inte att kanske djurskyddspolisen är en enhet där man skulle kunna komma och rycka er till någonting annat då?
Det har ju varit tal om att vi kanske inte skulle få finnas kvar. För 1 juni nu så kommer ju mycket av våra uppgifter övergå till länsstyrelsen. Och då var det väl en farhåga att vi kanske skulle bli tvungna att läggas ner, liksom, att de skulle ta oss till annat. Men det kommer bli arbetsuppgifter ändå. Och vi kommer bli nationell. Så vi kommer att ha hand om speciellt administrativa i hela Sverige om djuren och kontakter med länsstyrelserna. Men vi som jobbar i yttre tjänst, jag jobbar ju både i yttre tjänst och inre tjänst, jag har ju även utredningar. Vi kommer ju inte kanske få jättemycket mer eller jättemycket mindre jobb. Vi vet inte riktigt än hur det ser ut eftersom länsstyrelsen tar över, men vi kommer finnas kvar. Och det är vi glada för det har vi ju levt under nästan 2 år att vi inte har vetat riktigt hur det blir.
Ja, nej, men det låter ju som någonting som behövs.
Jo, mer än man tror faktiskt.
Men när du på fritiden, vi brukar alltid runda av och prata lite om poliser på film eller poliser.
Just det.
Kollar du för någonting på djurpolisfilmer?
Vad heter den där? Pet Detective.
Just det.
Med han, vad heter han?
Jim Carrey.
Jim Carrey, ja, precis. Nej, det går ju väldigt mycket så här program med djursjukhus och djurakuten och allt vad det heter, eller på tv. Men jag tittar inte så mycket på tv överhuvudtaget. Måste säga, jag är lite tråkig där. Jag tänkte, jag får säkert den frågan. Vad tittar du på för poliser eller tv-program?
Ja, du följer ingenting.
Ingenting. Nej, jag gör annat. Liksom. Plus att många år har man jobbat skift. Och det har inte gått att följa några serier. Nej, och jag har inte hållit på att spela in heller. Och då liksom, jag är kvar i det. Det är svårt att följa något för man är aldrig hemma.
Nu låter du som min mamma. Det finns ju Netflix.
Jo, men Netflix har jag börjat kolla på. Jo, men det gör jag. Gud, jag låter jättegammal. Nej, men Netflix, jag har ju barn. De har ju introducerat mig till Netflix och allt. Så att jag började kolla på Bron faktiskt. Mm. Den tyckte jag var riktigt bra. Mm. Men då var jag lite sent ute. Så 21 mars så klippte de ju första av säsongen. Den går inte att kolla längre på Play, SVT Play eller vad det heter. Ja. Eller vad det nu gick på för kanal. Uh-huh. Det var väl, ja. Så den hann jag se 6 avsnitt av. Säsong 2 går ju på Netflix, så där får väl hoppa in på den då.
Jag har faktiskt inte följt Bron, men jag har hört att det ska
vara. Ja, jag med. Jag tänkte att jag måste ge en chans. Nej, men sen tittade jag ju på avsnitt liksom, på tv av olika serier. Liksom. Ja. Jag tycker Beck-filmerna har väl varit bra. Liksom.
Men när du kollar på Beck, tänker jag att det där funkar.
Ibland. Ja, men det gör vi väl alla som poliser. Ja. Herregud, det är så. Och den här Johan Falk. De tycker jag i sig är ganska bra. Ja. För det var ju lite så vi jobbade på SGI, inte riktigt så. Men en hel del så.
Vad heter de? De heter något liknande där.
GSI.
GSI.
Mm, GSI. GSI. Så de har jag väl tittat lite grann på, men som sagt...
Där vet jag att Tage Åström har varit med och hjälpt till lite med manus.
Ja, just det. Precis. Just
det har blivit, tror jag, väldigt verkligt.
Ja, men den är ju det. Ja, där. Faktiskt. Det tycker jag nog att den... Därför har den varit kul att titta på. Jag tycker den var bra, tycker jag. Mm.
Ja. Mm. Kul. Vad kul att jag... Tack för att jag fick komma hem till dig.
Ja.
Det är en ganska sen tisdagskväll.
Det är det ju. 9:20. Liksom. Ja. Ja, vad kul. Men, smidigt att kunna ta sig hem och göra det här. Så här.
Ja, precis.
Med din nya, fina utrustning.
Precis, som jag får tacka Snutsnacks lyssnare för att jag tiggde lite pengar via Swish och då köpte jag den här.
Ja, var det det? Ja, ah, just det.
Så det är fantastiskt att kunna vara mobil på det här sättet.
Mm.
Stort tack, Ingrid.
Men tack själv för jag fick vara med.
Ja, det var det lilla. Och, ha det bra.
Ja, detsamma. Hej då.
Hej då. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är till ända. Men hav förtröstan, det kommer ett nytt om en vecka. Tryck gärna gilla på Snutsnack på Facebook. Mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier under mitt namn, Hasse Brontén. Ha det fint, så hörs vi snart igen.